Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. God dag, mina vänner.
God dag, god dag.
God dagens.
Oj, du tog ju exakt min som jag skulle säga. God dagens!
Nej, här väljer man olika hälsningsfraser.
Okej, tjena mors. Morsning korsning.
Morsning korsning.
Ja, idag ska vi prata om katter.
Ja.
Vi har det var länge sedan.
Ja, så vi har nog inte haft något helt avsnitt om katter så.
Nej.
Vi har bara pratat om dem lite i förbifarten.
Ja. Mm. Så vi tänkte att nu är det dags att prata enbart om våra fina katter.
Mm-mm.
Och du, Mange, har ju en fantastiskt intressant studie att lyfta när det kommer till relationen mellan katt och människa och hur vi människor värderar katter på olika sätt. Eller kanske vår förmåga att läsa katters språk.
Exakt.
Men
mer om det sen.
Precis, innan vi kommer till det. Så idag i studion är vi Linan,
Mange,
Hasse
och Moa.
Nu kör vi! Men jag är så spänd på att få höra vad du har att säga, Mange. Så
ja, kan vi inte hoppa rakt in i den?
Ja,
då är det så här. Jag har ju då läst en studie om katter och hur de föredrar att bli interagerade med av människor då.
Kul.
Och man har ju dels tittat och jämfört lite med, för det finns ju såna här studier som man har gjort då på hund. Och där har man ju då kunnat se vissa drag hos människor har kunnat prediktera hur de här människorna interagerar med hundar. Till exempel att är man en man som också är kopplad till lite psykisk ohälsa så ser man en större utsträckning då att man använder sig av bestraffningsmetoder.
Just det.
När man då interagerar med hundar. Och att om man även tittat där när det kommer till hund på olika personlighetsdrag och en av dem kallar man agreeableness, då har man ju då sett att om man får ett lägre betyg, eller vad man ska säga, i agreeableness, då har
att man inte är så mycket.
Ja, men precis, att man har en lägre agreeableness, så är det då en högre risk, om man vill säga så, att man använder sig av verbala bestraffningar. Och lite andra sådana, så att om man jämför olika personlighetsdrag så kan man då prediktera hur personer agerar mot hundar. Och då vill man ju...
Det är fantastiskt intressant, vill jag bara säga. Ja. Alltså det är ju så viktigt också.
Mm.
Är det ju.
Fascinerande faktiskt.
Ja, och jag tänker ändå att det är någonting som man också kan påverka själv som person. Mm. För att jag tror att många gånger när det kommer till olika personlighetsdrag som kanske påverkar hur man beter sig mot djur, att det i bakgrunden ofta kan ligga i att man kanske inte mår jättebra alla gånger.
Ja.
Så att om man själv mår bra så kan man i större utsträckning behandla djur bättre. Så att det är viktigt.
Det där märker man på sig själv ungefär en gång i månaden när man har lite PMS.
Ja. Mm.
Så är det extra jobbigt.
Ja, men jag tänker även liksom i människa-människa-interaktion, om man ska ta det så. Att folk som mår lite sämre kanske inte alltid kan vara trevliga utåt. Eller
exakt.
Ha svårare för det, för att det är annat som hindrar en.
Mm,
rent psykiskt.
Ja. Så är det ju verkligen. Och det gör det ju tydligt att just dels då medvetenheten om sig själv och hur man själv mår gör ju att det påverkar hur man tränar djur såklart. Ja. Men just humanpsykologin i kombination med djurhantering och träning, det är ju en viktig aspekt i det.
Ja, och jag tycker att det är viktigt också att tänka just på den aspekten att det inte bara i träning. Nu är ju träning, alltså egentligen så sker det ju inlärning hela tiden.
Mm.
Men om man bara ser till att man interagerar med djur, då tänker man ju inte lika aktivt på att det sker inlärning. Men att när man då interagerar med djur, att det påverkas ju också av ens mående. Så att det är viktigt ändå att vara medveten om hur man själv mår.
Verkligen.
Och sen har man även sett då i de studier med hundar att ägare som är äldre de visar mindre beteende själva då mot hunden i form av att verbalt ge beröm, att vara, och även då lägre eller mindre av, man visar mindre liksom kärlek, fysisk kärlek till hunden i att klappa den och att finnas där egentligen.
Var det då äldre personer oavsett kön och mående?
Då har de bara skrivit äldre personer. Okay. Så då har de visat någon slags generell.
Okay.
Mm. Så. Och då ville man ju kika på hur det ser ut på kattsidan. I hur vi interagerar med katter och hur det påverkar relationen då mellan katt och människa. Så då hade de skapat liksom en... Då har de testat olika personer som får interagera med olika katter. Och så har man även då skapat sig som en karta över kattens kropp. Vart de generellt då, det kan ju vara individuella skillnader, men vart de generellt uppskattar mer att bli klappade.
Mm.
För tittar man liksom överlag på katter och hur de vill bli klappade, så vill de flesta att man undviker att man klappar precis vid svansroten och även på magen. Och det de istället uppskattar är oftast mer runt ansiktet, att man interagerar. Så då hade de ju då testat det här, och det man hade kunnat se då var att personer som skattade sig högre i kunskap kring katter, att man har ägt katter länge, att man har interagerat mycket med katt, de var då enligt den här studien sämre på att interagera med katten. I form av att man då repetitivt klappade katter på fel ställen. Och även att man såg att äldre personer, att de som var med i den här studien då, som var mellan 56 och 75, här kunde man se väldigt tydligt att de i högre grad då höll fast katten när man interagerade med den.
Jaha.
Och jag tänker att det är ändå, det stämmer överens också med när man tittar och jämför med hund och interaktion mellan människa och hund.
Mm.
Och jag tänker att det kommer ifrån liksom hur det har varit när man tittar bakåt i hur man har haft djur tidigare. Att det liksom är någonting som har följt med. Mm. Att det inte är något konstigt att hålla fast om man själv vill klappa på djuret.
Verkligen. Jag tänker också att det är inte konstigt att de som har haft katt tidigare, att de hamnar högre på den skalan att man... att man klappar på fel ställen. Jag tänker att då har de ju haft katt kanske sen kattunge, och den katten har kanske habituerats till att de klappar på fel ställen.
Jag tänker nog snarare att det har att göra med att vi är så dåliga på att läsa katt.
Ja, det också. 100%.
Och att bara för att man tänker att man är kunnig för att man har mycket erfarenhet, att man lätt blir lite hemmablind.
Ja, ja, det är det jag menar på att de katterna kanske har vant sig vid det, men att en generell katt som inte är van vid det uppskattar inte att bli kliad typ i svansroten. För jag vet att vi har kliat våra katter för evigt vid svansroten.
Mm.
Och de kommer och stryker sig.
Mm. Mm. Och det liksom också
drar handen dit nästan. Alltså det är så här, visst att det kan finnas individuella skillnader, men jag tror att...
Ja, men alltså min katt upplever jag uppskattar att jag kliar där. Men jag tror att det har mycket att göra med det här att katter lätt blir överstimulerade just när det kommer till taktil interaktion, det vill säga att man klappar på katten. Att de lätt blir överstimulerade. Mm. Och det är ofta det man ser när katter sen då attackerar personen som klappar, och att folk inte förstår var det kommer ifrån. Men att det har att göra med att det blir för intensivt, själva interaktionen.
Jag tänker att svansroten kan väl vara en sån plats.
Ja, det tänker jag också.
Typ, vår katt, hon tycker ju det är trevligt, men inte för länge.
Ja. Nej, gud.
För då går hon.
Ja, precis. Så att, ja, jag tyckte att det var väldigt spännande. Just det här med, som man ändå kan se generellt. Alltså om man nu generaliserar, det här är en studie på katt liksom. Men just det här med att folk, att man lätt argumenterar för sin kunskap för att man bara hållit på med någonting länge. Men att ibland behöver man kanske också ifrågasätta det man gör. Att bara för att jag har mycket erfarenhet, att jag har interagerat med de här djuren mycket eller har tränat såna här djur mycket eller haft såna här djur, att bara för det betyder det ju inte automatiskt att man kan saker. För att man ser ju gång på gång att vi människor inte är så duktiga på att läsa signaler som vi kanske tror.
Mm. Verkligen. För ens egna erfarenheter och den kunskap man har därifrån är ju alltid biased för ens egna perception av händelser. För någonting som jag upplever på ett sätt kan ju alla ni här inne uppleva på ett helt annat sätt.
Exakt.
Så man gör ju alltid sin egen tolkning av de händelserna man själv är med om. Och det går ju verkligen att applicera. Eller det gör man ju hela tiden i interaktioner med djur också.
Mm.
För många gånger har ju jag pratat, alltså man pratar ju till vardags om djur med folk. Och det visar sig ju hela tiden att man har helt olika syn på samma händelse många gånger.
Exakt.
Men det är väl det som är så viktigt också när man har sin egen uppfattning. Att man ska vara medveten om att det kanske inte är den riktiga sanningen.
Mm. Mm. Eller verkligen. Den enda sanningen.
Exakt, ja. Ja.
Mm.
Precis, och det är ju det som är så viktigt att när man är med om saker, alltså när man skaffar sig erfarenhet och så i livet, att man bygger mycket på en vetenskaplig grund för att kunna ha en någorlunda neutral bedömning för det hela.
Mm.
Och att minska risken för det personliga bias då, som annars förekommer ganska lätt.
Ja, verkligen. För jag menar, det är bara att tänka, som vi har pratat mycket om inom hästar och med ridning och sådär. Det är ju inte länge sedan som jag också tänkte att ja, men det är jättepositivt att hästen står här och gäspar eller tuggar och så vidare. Men att sen när man tittar närmare på studier som har gjorts där man faktiskt har tittat specifikt på de här beteendena och var de kommer ifrån. Mm. Så har man insett att nej, men det är inte så positivt.
Nej.
Men min erfarenhet säger ju mig att det är det.
Mm.
Så att ibland får man ju också ifrågasätta sin erfarenhet.
Mm.
Och det betyder ju inte att man är en dålig person för att man har tänkt att det har varit på ett sätt. För att jag tycker att det har ju en till en väldigt bra person. Det är
den kunskapen du har haft tidigare och nu har du utvecklat din kunskap.
Mm. Verkligen. Och så är det ju alltid. Jag menar, innan studier görs så vet man ju inte.
Nej.
Och sen är det ju såklart, alla studier är ju inte heller fläckfria. Så att, men det är ju en indikation på vad som förekommer beteenden.
Mm. Verkligen.
Och vad de beror på.
Mm, jätteviktigt.
Och jag tycker att det säger väldigt mycket i mina ögon om en person, om den är villig att ändå vara nyfiken på att lära sig mer och inte bara fastna i att så här har alltid varit. Det, ja.
Mm, verkligen. Det är ju tyvärr väldigt vanligt just när det kommer till djur att man säger att men, så här har vi alltid gjort och det har alltid funkat.
Mm.
Och då kan man ju ställa sig frågan, vem är det har funkat för?
Mm.
Det är klart att det kan uppfattas på det sättet om man har den tolkningen på en situation. Mm. Men att det ju faktiskt kan vara tvärtom om man ser det på ett annat sätt.
Mm. Och jag tycker att det är viktigt ändå att tänka med just katt, att de lätt hamnar i den här situationen. Att med katt så finns det ju inte samma intresse i att kanske utvecklas alla gånger. För att med hund och häst så finns det ju ändå sport och aktiviteter man kan göra.
Mm.
Det öppnar ju ändå upp för en annan vilja att ändå lära sig mer. Sen finns det ju alltid mer att göra inom de olika områdena. Men att det öppnar ju ändå upp för en vilja hos människor att lära sig om djuren och hur de funkar och så vidare. Men med djur som vi har som till exempel katt eller en hamster eller ett marsvin som man kanske inte gör lika mycket med, utan de finns där, det är lite mysigt att de finns där, men de bara lite mer existerar i ens närhet. Och det gör ju lätt att det stagnerar eller hos djurägarna. Och det känner jag för mig själv också. Jag har ju verkligen inte varit så insatt. Jag var lite engagerad i min katt när hon var ung och jag hade fått hem henne. Men sen har ju hon liksom, hon lever sitt liv. Men jag har ju inte varit så aktiv i att söka information om katt. Och hur jag kan göra det bättre för henne alla gånger.
Mm. Och jag tror att mycket av det ligger i, om det nu är så att man kanske försöker till en början men inser att nej, men det här var väl kanske egentligen ingenting som någon av oss egentligen uppskattade jättemycket, utan vi båda tycker det är kul att göra sitt liksom. Att man egentligen inte har så bra koll på vilka förstärkare som finns hos, alltså båda parter. Alltså vad är förstärkande för mig som människa i interaktioner och relationer till katter? Och vad är förstärkande för katterna? Jag tror att det är ju någonting som vi inte alls har kommit så långt med. För det är ju vanligt att man säger att katter är opolitliga. De gör saker från ingenstans och man kan ju, ja, de har sitt egna, ja, de har sitt egna sinne. Och där någonstans, precis som du säger, Mange, så har vi ju stannat i viljan att utöka vår kunskap.
Mm.
Vi har bara accepterat att katter är som katter är.
Mm.
Och så inget mer med det.
Men det är ju också för att folk så här, ja, men de är så egensinnade.
Mm. Ja.
De är så privata.
Mm.
Så att det kanske inte finns, liksom, folk känner att det finns inte ett syfte till att komma längre.
Precis.
I sin relation med katten.
Mm, verkligen.
Och kunskap.
Verkligen, jag tror verkligen att det är så. Och jag tror att orsaken till det är som sagt att man har dålig koll på hur man kan skapa en god relation till en katt. För verkligen. Det är ju högst möjligt.
Det är också svårare, uppfattar jag det som i alla fall, som, alltså att det är svårare att hitta sån här information om katt jämfört med till exempel hund eller häst. Det finns ju väldigt många som har åsikter på hur en hund eller häst ska hanteras och så. Inte lika många som skriver ut om katt.
Mm. Nej, det finns verkligen ett större intresse för vissa djur.
Mm.
Att göra studier och ta reda på mer.
Mm. Mm. Och jag tänker verkligen att det är, för just när man kommer till hund och häst, där har vi ju väldigt uppenbara och tydliga förstärkare i våran träning med de djuren. Dels då mat. Men också hos hundar är ju lek en väldigt tydlig förstärkare. Och det är ju förstärkande för oss människor också. Men när det kommer till, det här pratade vi om i våran beteendeanalyskurs. Just hur det faktiskt kan vara frustrerande för oss människor att träna katt. För att leveranssystemet tar så mycket längre tid än till exempel med hund. För en katt tar det längre tid att käka belöningen som man ger. Och det gör ju, eller det ställer ju krav på oss människor att faktiskt ha tålamodet att låta det ta längre tid. För oss människor kan det ju vara förstärkande att det går jättesnabbt. Alltså med en hund, att det kommer belöning på belöning på belöning. Och sen så har man lärt sig någonting nytt på 5 minuter. Men med en katt tar det kanske 3 dagar.
Det är också svårare att träna katt. Du måste ju vara mer medveten om ditt förstärkningssystem. Och hur du använder dig av förstärkaren. För att faktiskt förstärka rätt grejer hos katten.
Mm. Men tänk, ja. Jag tänker att det kanske inte är svårare. Utan att det ligger mycket i vad vi människor tycker är förstärkande.
Ja. Då, jag tänker att det upplevs svårare.
Ja, för att ja, det är frustrerande. För man ser inte framstegen lika fort.
Exakt. Mm. Och det kan liksom, man kan behöva, jag tänker inte ändra i planen. Jag tänker att om man tränar hund så bjuder de ofta på beteenden. En katt kanske inte bjuder på beteenden på samma sätt som en hund kanske gör. Och då blir det också ökan på frustrationen hos oss människor. Vilket gör att vi kan tycka att det är svårare att träna katt jämfört med typ hund eller häst.
Mm.
Typ.
Det är ju betydligt svårare att reglera ens egna emotioner i träningen. Mm. Så är det ju.
Men undrar också om det är kopplat till att vi har så dålig koll på kattens signaler.
Mm, det tror jag också.
Jag tror det också.
Dels det, och sen tänker jag, alltså det är ju så många komponenter i det här, för det är även kattens historia. För jämför man med hund och med häst, det har varit ett mycket tydligare syfte till varför vi har domesticerat och avlat på dem. Att hästar har ju haft en väldigt betydande funktion i samhället, och likaså hund. Katt har ju också haft det till viss del i att kunna agera råttfångare och så vidare. Mm.
Men det har de gjort mer på egen hand.
Ja, men exakt. Så att det har varit bra att de har funnits där, men de har ju fått lösa saker och ting själva mer. Och att då har vi ju inte heller avlat på, återigen, som, alltså att man ändå utgår från hund. Men att jämför man med hund där vi har avlat specifikt på mer samarbete, så har vi ju inte gjort det på katt. Men däremot så ser vi ju mer idag, vilket jag tycker är ett stort problem, är att med raskatterna, att där avlas det ju betydligt starkare på sällskap. Men vi har fortfarande lite samma bild av hur katter är. Att de är självständiga, de sköter sig själva. Man kan skaffa en, det är ett väldigt lätt djur att ha, för de bara sköter sig själva. De vill ju bara ha sitt eget space, de vill kanske bli klappade ibland, men de sköter sitt liv. Men när vi ändå ser på många av de raskatter som är populära idag, de har ett väldigt stort behov av närhet. Och det ställer ju till det. Det är ju därför, går man in på Blocket så är det ju många som omplacerar väldigt, väldigt unga katter för att de inser att de inte har tiden.
Mm.
De har ett heltidsjobb. Skaffade en kattunge och
så trodde att de skulle klara sig
ja,
själv.
Ja, men exakt.
Mm. Verkligen. Och det tror jag ligger kvar mycket i just den här gamla uppfattningen om hur katter är. Och sen så har det ju förmodligen skett en förändring. Alltså det kan ju gå väldigt fort när man avlar strukturerat på olika raser. Men att det ju verkligen också uppdagades under corona nu, när folk som sagt skaffade katt. Och så visade det sig att det var många katter som led av ganska grav separationsångest. Och att det ju faktiskt är en träningsfråga. På samma sätt som när man köper en hundvalp. Att man måste ensamträna sin katt om man har en individ som tycker att det är jobbigt att bli lämnad. Och där har vi ju ganska stora problem i samhället generellt, för att det är ju dels inte så många som utbildar sig för att träna katt, och dels inte så många som tänker att det faktiskt går som kattägare då.
Mm. Verkligen. Jag tänker att många också, många, ska vi inte uttala mig på det sättet, men jag tänker att det är nog inte helt ovanligt att folk skaffar katt för att de kanske egentligen tänker att de vill ha en hund men kanske inte har tid. För att de tänker att katter inte är lika krävande, alltså lika tidskrävande.
Men den har man ju hört några gånger. Ja.
Och då hamnar ju de i kläm, tänker jag.
Jag tyckte det var faktiskt lite fint, nu när vi ändå är inne just i det här kattsnacket då. Jag hade ett möte häromdagen, och då jobbade han hemifrån just då. Han berättade hela sin dagsrutin då. Och då visade det sig att hans son hade två Maine Coon-katter. Varav han alltså aktivt åkte hem till sonen som jobbade heltid, inte hemma. För att han hade möjlighet att umgås med katterna och ge dem social... för att tillgodogöra deras sociala behov. Och det är nog den första människan faktiskt som jag har hört bara sådär, som egentligen inte har någon annan typ av koppling till djur. Att vara så pass medveten om att det här är sociala individer som måste få det behovet uppfyllt. Det tyckte jag var väldigt fint. Och det tyder ju kanske någonstans på att det ändå börjar etableras någon typ av förståelse ute i samhället, bland människor.
Ja, och jag tänker också att med de strukturer och tankar som finns om hur katter är, alltså det är ju det som är problemet med när det liksom blir en kultur kring hur man tänker kring specifika arter. Och att det hänger med, det blir ofta väldigt seglivat. Det hänger kvar så himla länge just i, ja men katter är så här. Och min mamma har ju en katt som jag tror många skulle kanske uppfatta, som inte har så mycket erfarenhet av katt, som en ganska osocial katt. Hon vill sällan bli klappad och så vidare. Och lite sådär, inte jättestort intresse av att hälsa på nya människor och så. Men hon har ju ett väldigt stort behov av att få vara med bara. Att ligger hon i en fåtölj och man själv sitter i soffan, det uppfyller verkligen hennes behov av den sociala interaktionen. Och jag tror att många missuppfattar det, att bara för att katter kanske inte alltid vill vara så nära och inte plockar på ens uppmärksamhet på det sättet, att de inte är så sociala. Men det kan de ju absolut vara.
Mm.
Och ha ett väldigt stort behov.
Precis. Och där tänker jag att det brister i kunskaperna om vad en interaktion faktiskt är. För när man pratar om antropologi så är ju en interaktion alltså någonting bara som gör att två individer påverkar varandra. Och det kan ju vara att man ser varandra, att man bara hör varandra, eller då taktil interaktion då, att man rör på varandra. Så det är ju verkligen, alltså interaktioner kan ju ske på så många olika sätt. Och det är ju ganska vanligt att vi tänker att det är ju uppenbart bland människor och mellan människor, att när vi pratar med varandra så interagerar ju vi. Men precis samma sak kan man ju göra med djur.
Verkligen.
har vi ju pratat lite om den här studien då, som ju ändå har studerat just människans förmåga att läsa katter utifrån tidigare erfarenhet. Men det finns ju också mycket mer som ju kan påverka relationen man har till katter. Dels då fysiska, fysiologiska avvikelser, men också andra psykiska, eller psykisk ohälsa hos katter.
Mm. Verkligen. Ja, för det är ändå någonting som för mig i alla fall har ploppat upp en del, just med att dels som vi är inne på med separationsångest, att det är mer vanligt förekommande än vad man kanske tror.
Ja.
Hos katt. Men också när man går in på just med ohälsa, att katter är ändå ganska drabbade av, alltså, psykisk ohälsa då i form av ångest och depression. Och det skrivs ut en hel del antidepp till katt. Och jag tycker att det är så sorgligt på något sätt att när sånt kommer på tal, att reaktionerna jag har fått i sådana sammanhang är att folk skrattar.
Mm.
Vilket också visar ytterligare lite, för det är ju så många, där återigen, det är det här med många komponenter. Jag upplever att folk tycker att det är lite skrattretande på något sätt. Att även djur kan må psykiskt dåligt.
Mm. Men undrar om det kan vara lite kopplat till, för att psykisk ohälsa hos människor har ju varit tabubelagt.
Mm.
Och är fortfarande det inom vissa generationer.
Ja.
Mm. Så att ett djur ska faktiskt för första ha känslor och för andra faktiskt må psykiskt dåligt. Jag tror inte folk kan liksom få ihop det.
Nej.
Nej. Nej, verkligen inte. Jag tror inte alls.
Folks första reaktion är att inte tro på det.
Ja.
Att tänka att det bara är en hux flux.
Ja, och jag tror väldigt många är så här, men gud vad lulliga ni är nu. Alltså, nu får ni ju ge.
Det är liksom en katt
vi pratar om. Precis.
Men jag tycker att det visar ju bara på hur katter ofta hamnar i situationer som är, eller i levnadsmiljöer som är väldigt onaturliga för dem.
Mm.
Att de inte får utlopp för naturliga beteenden. Och att det är ju vanligt med innekatter idag. Och
det har väl även snackat ju som en insamling, va?
Ja, just det. Ja,
jag har på att de måste gå ute.
Nej, att de får vara inne, att de inte får gå ut.
Mm. Vänta, va?
Ja,
att det ska bli förbjudet att ha utekatt.
Mm.
Va?
Ja. Mm.
Ja, det är ju väldigt...
det var jättekorkat.
Det är ju inte bra för katten, är det ju inte. Men det är ju ett växande intresse hos många att försöka begränsa katternas rätt till att gå ut.
Ja, men egentligen, om man nu tänker hur vi håller andra djur som vi har som sällskapsdjur. Det är ju inte så mycket andra djur som vi bara släpper ut eller liksom att de får gå ut bara som de vill.
Nej.
Och röra sig in på andras tomter. Och även problemet med att vi har väldigt mycket katter, även om man tittar runt om i världen. Och det påverkar ju också ekosystemet.
Ja.
Så jag fattar ändå argumenten.
Hur påverkar katter ekosystemet?
Med fåglar till exempel.
Fåglar.
Ja, du menar så.
Ja. Okay. Och så jag förstår argumentationen för det, men det ställer ju till det också för katter. Men jag tycker också att det ställer väl egentligen bara högre krav på kattägare i att hitta sätt att ha katt på ett sätt som funkar.
Man kan ha en bjällra på katten så att det liksom låter när katten kommer. Då är det inte så mycket fåglar som går åt.
Ja, fast då hjälper det ju fortfarande inte det här att katter kommer på ens tomt. Och...
Ja,
det. Men jag tänker bara på fågelbiten och ekosystembiten.
Mm.
Att det blir mycket mindre jaktbyten om man har en bjällra på katten. Utifrån personliga erfarenheter bara.
Ja, jag tror att också att mycket problematik i det är ju också att vissa fågelarter är ju när de är alltså små, när de är nyfödda i princip, eller när de ska börja lära sig flyga.
Mm.
Många av dem hamnar ju nere på backen och sen ska ta det 2-3 dagar och sen ska de lära sig flyga.
Ah, okay. Mm.
Så att jag tror att det är,
och då hjälper ju inte en bjällra
för det. Nej,
så att jag tror att det är ett ganska stort problem liksom. Egentligen. Och att de är väldigt duktiga jägare. Ja. Det är,
de är ju skapta för det.
Då kanske människan inte ska ha katt om vi ska ställa till det på det viset för katten. Alltså enda djuret som vi ändå har som får ändå utföra några av deras naturliga beteenden på ett naturligt och fint sätt. Att vi ska begränsa det också.
Mm.
Då tycker jag då ska vi inte ha katt.
Precis vad jag faktiskt också tänkte och var på väg till. Just den här grejen. Absolut, man förstår problematiken med det. Mm. Men det kommer ju bli, man reglerar det på katternas bekostnad då.
Mm.
Men om man tar till exempel häst, då är det ju väldigt vanligt att man har mycket mark. Så, relativt sett till om man inte skulle ha en häst, så har man ju generellt sett mer mark om man har en häst. För att de ändå ska kunna gå ute då. Och då tänker jag att absolut, man kanske måste begränsa katter då. Enligt vissas argument. Men då måste man ju kunna erbjuda katter att gå ut på andra sätt. För det är ju inte som att vi bara släpper ut våra hästar hux flux och sen så hoppas vi på att de kommer tillbaka. Utan det är ju någonting vi har skapat. Vi har ju skapat ett system och det är ju otroligt bristfälligt. Men gör man det på ett bra sätt, då har de ju ofta stora ytor att röra sig på. Och då tänker jag att det måste vi ju erbjuda katterna också. Vi kan ju inte bara bestämma att nu ska de bli innekatter. För den mentala ohälsan hos innekatter är ju, det är väldigt vanligt förekommande.
Men hur många kommer ha möjligheten att kunna stängsla in en så stor del av utemiljö som katten behöver? Och hur många kommer då skita i det och ha en deprimerad katt istället som de inte har någon aning om vad de ska göra? Och så börjar den kissa utanför lådan. Och sen så kommer de ha problem med sin katt och bara bli arg. Och troligtvis avliva den för att de inte ser att det finns något sätt att lösa problemet på.
Precis, och det är väl också en sån här samhällsstruktur som man ju måste skapa utifrån, alltså för det är ju någonting nytt då. För som det är idag så är det ju oreglerat för katter att gå ut, vilket jag tycker är ändå helt rimligt, förutsatt att de är kastrerade och inte kan föröka sig okontrollerat då. Men om man nu ska reglera det här på vissa sätt, att samhället måste inse att men alla kanske inte kan ha katt då. Det kanske inte är lämpligt för just mig att ha katt just nu i livet. För så tänker man ändå med hund och häst att nej, men jag har inte möjlighet att ha häst. För jag kan inte ha min häst inne 24 timmar om dygnet.
På så eller... sätt kanske det är bra att folk får tänka efter lite extra innan de kör.
Men det är det att man, om man bor i stan och man har inte möjlighet att ta ut katten.
Nej.
Då kanske man inte ska ha katt.
Mm. Precis.
Verkligen. Så tänker ju dock tyvärr inte många
idag. Nej, men, men det är ju så man bör tänka egentligen.
Ja,
som vi ändå var inne i kamphundavsnittet, det är ju liksom inte allas rättighet att ha djur.
Nej. Nej, har man inte rätt förutsättningar så ska man ju inte skaffa djur oavsett.
Och det är ju samma princip där som vi pratade om, att ska man börja begränsa, då måste man också ställa högre krav på andra ställen. Man kan inte bara begränsa, begränsa, begränsa och tänka sig att problemen löser precis. Utan okej, ska vi begränsa det, då måste vi ställa krav på att man ska lösa det på andra sätt istället.
Verkligen.
Ja, det är mycket komponenter som ska in i det här.
Ja.
Och jag är bara rädd för att människan tänker på människan. Och
så
inte
är
på katten.
Så är det ju.
Mm. Verkligen. Det är ju problemet alltid när det kommer till djur. Att människor reglerar och skapar lagar och regler och allt vad man kan tänka sig utifrån människan. Främst. Och det går ju inte att sticka under stolen med. För att det går ju ganska snabbt att inse det när man börjar läsa föreskrifter och så.
Ja, det står ändå en del i föreskrifter om hur man ska hålla katt. Och det finns faktiskt... alltså, hyfsat bra allmänna råd vad gäller grundläggande behov.
Mm. Men problemet är ju att det är just allmänna råd och exakt. Det är inte krav.
Mm.
För att de allmänna råden ställer ganska höga krav på djurägare. Och då har man ju valt att ha det som ett råd istället för en men regel.
Det finns ju ändå med i paragrafen att katten ska ges möjlighet till att godose sitt födelsöks- och jaktbeteende.
Mm.
Sen ger de bara i allmänna råd så ger de ju tips på hur man kan fullfölja det här då.
Mm.
Men det står ju faktiskt i lagen att de ska kunna tillgodose.
Mm. Mm. Och det är ju jättebra.
Mm, verkligen.
Det är väl bara det att det är inte så många som har koll på det.
Nej, alltså, det är nog ingen som har koll på det här.
Och det är inte så att man köper en katt och går in och kollar Jordbruksverkets.
Eller precis. Mm. Och då är vi ju återigen tillbaka till det här att det måste börja regleras på något sätt vem och varför vem som har djur och varför man har djur. Man kanske ska vara insatt i vad det finns för föreskrifter. Och hur kan vi då reglera det i så fall? Alltså myndighetsmässigt. Mm. För återigen, massa andra områden som håller djur som är reglerade, men när det kommer till sällskapsdjur, då finns det inte.
Mm.
Det är man, ja, kan göra lite som man vill.
Jag tycker samhället borde kunna lägga lite resurser på att kolla djuren faktiskt.
Mm. Mm.
Det finns andra saker vi kan slopa i samhället.
Ja. Mig. Ja, men i alla fall öka sannolikheten för att djur hamnar hos personer som faktiskt är insatta och har lite kunskap. Åtminstone om vad som krävs, alltså i föreskrifterna. Vad står i föreskrifterna? Och det måste åtminstone efterföljas. För görs inte det på, återigen, en djurpark, då får djurparken inte finnas kvar.
Ja, men jag tycker ändå att det är lite tråkigt på något sätt att inte föreskrifterna trycks på djurägare så mycket.
Mm.
För att jag kan tänka, jag hade ju innan den här kursen liksom inte haft något direkt intresse av att gå in och kolla vad som står i lagen, för det låter lite avskräckande. Man tänker att det ska vara svårläst, det ska vara tungt, att det ska vara jättemycket information och alltihopa. Men föreskrifterna på Jordbruksverkets hemsida är otroligt lättlästa.
De är korta och koncisa.
Korta, koncisa och lättlästa och alltihopa. Sen är de ju luddiga, det är de ju. Mm. Men det är
ju för att det finns så mycket tolkningsutrymme.
Mm.
Men det är ju så här, en bonde har ju ändå koll på lagarna.
Mm.
Men folk som har sällskapsdjur har ju inte det.
Nej. Absolut inte.
Och då är vi återigen där vi har varit när vi pratar om de bortglömda husdjuren.
Mm.
Ja, alltså bara en så liten grej som att det står att de flesta har ju kanske koll på att katter ska ha möjlighet till att klösa.
Mm.
De kanske gör det för att de inte vill ha sina möbler sönderklösta, men brukar ändå ha ett träd. Så. Mm. Och det står ju i föreskrifterna. Men det står även att katten ska ha möjlighet till att klättra i föreskrifterna.
Mm.
Det här kanske inte alla. Bor du i en lägenhet inne i stan? Har din katt möjlighet att klättra?
Mm. Verkligen.
Eller har den bara ett klöstrad som står
ja, men det är sådär litet lågt.
Exakt.
Med bara
alltså, ja.
Men jag tycker ändå att det är så kul. Det beror ju på vad man får upp för feed. Så. Men jag tycker ändå att det är roligt att se lite på sociala medier ibland. Just när det kommer till katt. Hur många är ganska påhittiga,
det uppfinningsrika. Det finns så fina grejer som de har löst.
Hur man sätter upp olika hyllor och olika sätt att berika miljön för katter inomhus. Mm. Jag tror att ofta sådana grejer, de argumenten människor har för att inte sätta upp sånt är för att det är fult. Och jag fattar ändå.
Men det går att göra fint det, också.
Ja, precis.
Alltså, det finns många av de här videorna som du pratar om som alltså det ser så mysigt ut.
Mm. Och jag tänker att om man värnar så mycket om att ens hem ska se ut på ett väldigt, väldigt visst och speciellt sätt, då kanske man återigen inte, det kanske inte är lämpligt att ha en katt i det hemmet då. Mm. Om man nu inte vill sätta upp en hylla som katten kan få hoppa på till verkligen. Exempel.
Ja, men jag tänker bara att om man har gått i de tankarna, för att jag kan verkligen förstå det. Alltså verkligen, man vill kanske inte sätta upp en massa grejer som man bara tycker att det känns stökigt och så vidare. För att återigen, det är också lite ens eget välmående ska ju också vara bra. Men att det finns sätt att göra det på så att det kan funka för båda. Att det behöver inte vara begränsande för en av parterna. Utan man kan ju försöka hitta sätt så att det blir bra för båda.
Ja,
det är bara det jag vill trycka på. Mm.
Gå utanför boxen. Ja, behöver verkligen. Inte åka till första bästa djurbutik och köpa det som finns. Nej. Man kan ju använda fantasi.
Absolut. Och det är ju verkligen just sådana kattträd, de tar ju ofta mycket plats. Det är ju stora grejer. Och bara för att man har en katt betyder det ju inte, precis som du säger Mange, betyder det inte att man måste ha just en sån. Utan det finns ju så många sätt att göra det på.
Mm,
som passar en själv och som och kan katten.
Kanske vara roligare för katten.
Ja,
att är det som precis. En hinderbana i hemmet istället för bara ett vanligt klösträd. För det är ofta jag ändå hör. Också efter att ha jobbat i djurbutik. Folk som blir väldigt besvikna på att de köper ett kattträd eller vad det nu, att de lägger massa pengar på det och sen så är katten inte där och använder det inte. Sen finns det ju också sätt att arbeta för att katten också ska vara där som folk kanske inte är medvetna om. Man kan använda sig av kattmynta och liknande. Man kan använda saker hemifrån, typ filtar och sånt, för att gnugga på det för att det ska lukta mer hemma. För katter är ju väldigt känsliga för men nya föremål kan ju de uppfatta som att nej, men det här tycker inte jag är så trevligt för att det luktar konstigt och det känns inte bekvämt. Så att det finns ju olika sätt att interagera då, att man aktivt...
Men jag tänker att man kan väl ha matstationen,
ja,
där?
Men en liten
vattenstationen,
så.
Ja. Man kan, ja, men, placera det på ett tryggt sätt.
Ja, men precis, att man kanske ändå placerar lite godis eller någonting, ja, så att man ändå lockar katten till att börja använda.
Eller att den kanske testar och så bara, aha, ja, men det här exakt. Är det här. Mm.
Verkligen, precis. Det är ju faktiskt väldigt smart att ge godissök i, alltså antingen uppe på hyllor eller i ett sånt katträd, för att dels då tillfredsställa behovet av fysisk rörelse i förhållande till att faktiskt äta någonting.
Mm.
Men också de två separata. Eller snarare att det är kul att klättra och att uppmana, att stimulera, eller snarare skapa en miljö som gör att beteendet utförs. För finns det ingen anledning för katten att hoppa upp i trädet mer än att den kanske vill ligga högt upp, så kommer den ju kanske inte att göra det. Men man måste ju skapa en motivation hos individen man har. Och det får man ju anpassa då efter individen. Vad är motiverande för katten?
Okay.
Och hur kan man skapa rörelse och utlopp för naturliga beteenden?
Dags för en dagens!
Det är dags för en dagens, en dagens fundering och fråga och tanke.
Wow.
Ja, det har blivit Gud, många dagens.
Ja, många olika dagens. Men alltså, det är bara en dagens.
Ja. Så här. Jag fick en fråga ställd till mig igår. Och det gäller en liten rescue-valp då. Som de fick hem för ett tag sedan. Och lite bakgrundsinfo på den här valpen då. Den kom ju från Irland, från ett missöde. Mamman fanns inte kvar så länge i deras liv. Och de omhändertogs när de var väldigt små. Då, de här valparna.
Var det veckor eller månader vi pratade om?
Jag tror att mamman gick bort väldigt tidigt.
Ja.
Så de har nog inte... De lider av moderlig deprivation.
Ja.
De har inte tillgodosett deras moders behov då. Och i hemmet finns också en golden retriever. Som de har haft sedan valp då. Ingen omplacering eller rescue. Som är en trygg individ. Ja. Och komplicerad på många sätt i hemmet. Det de har upplevt nu då med den här valpen då, rescue-valpen, är att han har svårt att komma till ro när alla andra ska komma till ro. Utan han kan alltså vila och sova när personen i fråga är vaken och gör saker. Men när personen själv ska vila så har hunden svårt att komma ner i varv och komma till ro.
Mm.
Vad är era första tankar?
Hur länge har de haft valpen då?
De har haft den här valpen i 2-3 månader.
Mm.
Och han har ju tydligen gjort väldigt mycket framsteg då. Mm. Och har fått väldigt mycket stöttning av den andra hunden i hemmet. När det kommer till att interagera med människor och bara sin omgivning. För hunden eller valpen kom ju med en hel del.
I bagaget.
Ja.
Jag skulle säga att det är väldigt svårt att säga någonting utan att egentligen varit där. Jag får väldigt, väldigt mycket frågor i huvudet.
Mm,
jag håller med. Hur de här situationerna ser ut. Vad som definieras som vila. Räcker det med att personen sätter sig ner och att hunden då går upp i varv? Eller är det liksom när de går och lägger sig? Eller är det alla möjliga tillfällen? Om det alltid har varit så här från start eller om det har kommit senare?
Mm.
Och vad den andra hunden kanske gör.
Mm. Ja, det och vad som gör att det... valpen när de ska vila? Eller alltså...
Det är nog lite olika från gång till gång. Men jag skulle misstänka... Nu har inte jag ställt så många vidare frågor. För jag upplever samma sak som dig, Mange. Att det är svårt att egentligen ens svara på frågor utan att ha varit där och sett.
Mm.
Men jag tror att valpen ofta också försöker interagera med personen eller de andra i hushållet då, som ska komma till ro och vila.
Mm. Det känns ju som att det bottnar ju kanske i någon slags osäkerhet hos hunden.
Mm.
Men det är ju, ja, det är väldigt svårt. Mm. För det känns ju väldigt som att det kan bero på väldigt många olika saker.
Ja, jag tror att det är i ett sånt här typ av fall så måste man åka dit för att samla data och se när beteendet då förekommer. Vad finns för antecedent till beteendet? Och vad är konsekvensen till beteendet?
Mm. Verkligen. In med beteendeanalysen bara.
Jajamän.
Jajamän.
Och jag tror att när man gör det så tror jag att det ändå kommer finnas tydliga mönster i det. Det som är svårt i såna här situationer är ju för en själv att komma dit och göra det. För det är sällan en familj går och vilar när man kommer för att konsultera.
Så men det är ju faktiskt att man kommer in som en extern. Ja. Man kommer inte se det. Det kommer inte vara som vanligt för valpen.
Nej, precis.
Jag tänker typ att man får sätta in en kamera i ett sånt tillfälle för att verkligen allting ska ske så normalt som möjligt.
Mm.
Och ja.
Ja, det finns ju ändå väldigt smidiga såna kameror, eller så övervakningskameror man kan köpa och sen sätta i ett simkort. Nej, inte simkort, ett minneskort.
Ja.
Så att man kan spela in. För att jag tänker också att det är lätt att man blir, att om man sätter igång den precis inför att man ska vila, att det också blir lite riggat. Mm. Men att har man på en sån under en hel dag där man, om man tänker, ja men jag kan ju testa mig att lägga mig och vila i soffan, att det kan, att sätter man igång då flera timmar innan den här kameran, att det ändå kan ske lite mer naturligt.
Ja, det tänker jag också, för annars blir det så här, personen går och sätter på kameran, går och lägger sig, ja, och då kommer det ju bli en beteendesekvens där med.
Precis. För jag tänker ju att det är mycket, just när det kommer till sådana här rescue-individer, att jag tror att mycket också kan vara rent emotionellt. Mm. Att det är en typ av otrygghet i grunden. Mm. Dels då för att valpen inte har fått mammans, alltså mamman, den har inte fått uppleva att vara valp och ha en mamma. Och det påverkar ju mycket. Men sen så betyder ju inte det att det inte går att träna hunden nu. Eller att påverka och stärka upp någon typ av självförtroende i det. För jag tänker att det är ju, det kan ju upplevas otryggt att hela flocken lägger ska vila. Alltså det är ju mycket att hålla koll på. Mm. Och är man van som individ att behöva göra det, så är ju det ett naturligt beteende. Att man själv är den som är vaken. Eller försöker väcka alla andra. För att, nej men alla kan inte vara, alla kan inte sova samtidigt.
Och jag kan inte själv hålla koll.
Ja, precis.
För jag är för liten för det. Jag tänker att det absolut kan ligga mycket i det.
Och att det då skapas en oro.
Precis. Och jag tänker också bara av att höra just vilken tidpunkt de är i nu också. Mm. I att valpen har varit där i 2-3 månader. Jag tänker att det är först nu hunden har börjat så smått att landa i att den är i en ny familj. Och att det kanske kommer att börja uppdagas olika beteenden nu som dyker upp som inte har varit tydliga sedan innan. För att det tar väldigt lång tid ändå för hundar att landa.
Ja, man brukar ju säga att det tar i runda slängar, sen är det alltid individuellt såklart. Men när man har studerat det här på flera, en hel population, så säger man ju att det brukar ta 3-6 månader för en ny hund att landa på ett nytt ställe i en ny familj. Och i de nya strukturerna.
Ja.
Och då kan det ju ta både längre tid. Beroende på vad hunden har med sig sen innan. Eller så tar det kortare tid.
Jag skulle säga att det tar ofta längre tid. Jag som ändå har haft väldigt många olika hundar i mitt hem.
Jag skulle också säga definitivt längre tid.
Men också speciellt när det är en sån ung hund.
Exakt,
jag att också. Hormoner kommer ju komma sen. Som också kan spela till. Om man har ett otryggt förflutet så kan det ju bli ännu svårare att hantera dem.
Verkligen. För att jag tänker att det är ju ändå det som vi betecknar som olika socialiseringsfaser som sker under hundens första år i livet. Olika då så kallade spökfaser där saker och ting är extra läskigt för att olika delar av hjärnan utvecklas. Så att det sker ju väldigt många sådana här olika faser där det blir som ett litet hopp framåt i hundens utveckling. Mm. Och att det kan nog komma ganska plötsligt för hunden i känsloform. Mm. Att helt plötsligt blir saker och ting lite läskigt. Och det är ju väldigt påfrestande.
Precis, och just i de typen av perioder som man kallar för spökåldern. Mm. Eller när de är lite mer ängsliga av sig. Det kan ju ge uttryck på olika sätt hos olika individer. Verkligen. Och just hos den här individen kanske är i form av att inte kunna slappna av när alla andra ska vila. För jag tänker att det har ju mycket med att göra vad man har varit med om innan också. Hur vissa situationer, hur man kan uppleva vissa situationer som värre än andra.
Mm. Ja, för det är också den med när det är att man inte har så mycket information om vad som har hänt.
Mm.
Det kan ju varit så att när hunden har legat och vilat och sen blivit skrämd.
Ja.
Och att en sån sak kan fastna väldigt hårt. Och då är det ju någonting som man aktivt behöver träna på. Att vila tillsammans.
Precis. Och då för att just komma in på den här träningsdelen. Personen i fråga undrade ju. Vad ska jag göra? Hur kan jag hjälpa min hund att komma ner i varv? Och kunna vila när vi vilar. För det är också inte funktionellt att aldrig kunna vila. Liksom. Mm. Så.
Generellt tänker jag att försöka jobba med lite självsäkerhetsförstärkande övningar. Mm. Och möjligtvis kanske, ja men om ni då tränar lite på att ja men ni går och lägger er i soffan och varvar ner lite, att ge valpen ett ben som den kan tugga på ett tag. Och inte så att det liksom får fokuset bort från jag måste vakta alla som ligger och sover, och faktiskt kan fokusera på någonting annat. Och att det kanske gör att hunden inte associerar vilostunder med att jag måste vaka, utan att vilostunder, wow, jag får en gotte. Och sen så också att det är mentalt stimulerande för hunden att tugga på någonting, och att det kanske gör att det får en lite sövande effekt på valpen också.
Men också att det blir lite trevligt för valpen.
Verkligen.
Det är inte bara ångestladdat.
Ja, att det ska försöka få situationen så att den blir lite positivt laddad och inte bara negativt laddad.
Mm. Ja, och att i början göra det väldigt, väldigt strukturerat och väldigt korta stunder.
Mm.
Att inte ge ett ben och sen låta hunden äta upp det och tänka att nu ska vi vila lite. Utan att i början då kanske ge ett ben och att vilostunden bara är under tiden som hunden tuggar.
Eller till och med innan den har hunnit avsluta.
Ja, exakt. Precis. Och att sen att man sakta ökar på svårighetsgraden.
Mm.
Och sakta, då menar jag väldigt sakta. Det är ju lätt att råka ta lite för stora kliv framåt. Ja,
precis. Och just när det kommer till ben, tyvärr så har ju de en till hund.
Mm.
Och han är ju gigantic i förhållande till den här lilla valpen då. Så det kan ju hända att han blir av med sitt ben då. Men en jättebra grej, och det finns säkert sätt att lösa det på. Mm. Eller någonting annat att pyssla med.
Ja.
Men verkligen som ni har varit inne på, att faktiskt se ens egna vilostund som ett träningstillfälle.
Mm.
Och att man kanske måste reglera i början då. Att faktiskt aktivt vara så här, okej, nu ska jag låtsas vila. Och så gör man det i en minut. Att man lägger sig ner på soffan och låter, ja, på det sättet som är funktionellt i familjen då.
Mm.
Låta hunden pyssla med annat.
Mm.
Jag tänker att det är ju också kanske svårt om hunden då blir stressad under nattetid också.
Mm.
Det är kanske svårt att träna på i etapper, för att vi behöver ju faktiskt sova.
Mm.
Men jag tänker på om det kanske skulle funka att begränsa utrymmen. Om det är så att jag vill ha koll på alla utrymmen för att se så att det faktiskt inte händer någonting jag vet inte om man stänger in sovrummet så att det inte hunden behöver gå och kolla om det finns någonting som skulle kunna vara en potentiell fara i vardagsrummet.
Mm.
Så att det inte blir den här stressen att jag måste gå ut dit och kolla, utan att man faktiskt kan jag kan hålla koll, men jag håller koll i det här rummet.
Mm. Mm.
Och att det på något sätt kanske kan lugna ner. Mm. Också antagligen väldigt individuellt och kanske inte alls har med saken att göra. Mm. Men skulle verkligen kunna vara någonting.
Det är ju där man återigen hamnar i det här, att med sådana här fall, om man vill kalla det så, att det är, man måste ju först och främst undersöka vad som ligger bakom beteendet innan man kan börja på det. Så det vi säger är ju bara väldigt generellt och utifrån vad vi tänker att det här skulle vara den bakomliggande orsaken, och då skulle man eventuellt kunna göra så här. Men att i slutändan så behöver man ju titta på det individuella
fallet. Verkligen. Så är det, och det är ju jätteviktigt. Och så är det ju alltid. Men jag tänker att en annan orsak kan ju också vara just, alltså om man nu vilar i soffan under dagarna av olika anledningar. Att sitta i soffan eller att vara i soffan gör man ju väldigt många andra gånger också. Utöver när man ska vila. Så jag tänker att det kan finnas en förstärkningshistorik som man kanske inte är medveten om här. Alltså att hunden har blivit förstärkt i att om jag lägger mig ner i den här positionen, då får hunden uppmärksamhet. Och att vissa gånger är inte tanken att man ska vila, medan andra gånger är det. Och att det kan bli att hunden bara inte förstår att nu är det dags för att vila, utan att hunden bara reagerar på att den har blivit förstärkt i det innan.
Verkligen.
Och faktiskt bara uppför sig precis som den egentligen ska då, med inom citationstecken.
Ja, man måste ju verkligen se till då, som vi har sagt tidigare, antecedenter, beteende och konsekvens.
Ja, precis. Ja, det var dagens fråga, tanke, fundering.
Det är
bra.
Perfekt.
Ja. Men då så, ett då så. Kattfyllt avsnitt. Verkligen. Och lite hund.
Ja.
Kul.
Och har ni några funderingar, så hör av er. På Instagram så heter vi Gärna Djur.
Eller på Facebook, där vi också heter Gärna Djur. Så ses vi och hörs vi, eller vi hörs.
Det gör vi.
Yes. Och hörs med alla andra.
Ja.
Bye. Bye.